With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists to come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Den här gången direkt från golvet i det som har varit mitt kontor. Men imorgon går flyttlasset och skrivbordet är nerplockat. Så att, idag är det riktigt glamoröst att vara en så kallad finfluencer och sitta här och podda på ett golv. Hur har du det, Fabian? Sitter du på en stol eller?
Ja, jag sitter på en stol inne på mitt sovrum slash kontor.
Ja, somliga har det bra, vet du.
Ja, man ska inte klaga i alla fall. Och börsveckan börjar lida mot sitt slut när du lyssnar på det här. Ännu en vecka av björnmarknadsrally. Eller vi kanske har prickat botten. Vem vet?
Ja, vi kommer prata lite grann om det faktiskt här i avsnittet. Men vi kommer också framförallt kanske prata om något som inte har gått så bra i bear market rallyt. Vi har ju haft siffror nu på att inflationen har avtagit lite grann, vilket då gav ju marknaden ytterligare luft helt enkelt att gå upp. Energimarknaden framförallt har ju gått väldigt svagt. Det här är någonting vi har pratat väldigt mycket om under våren. Och det tänkte vi dyka lite idag och prata om. Är det så att det verkligen har peakat det här priset i energimarknaden? Kommer saker och ting bli bättre nu eller inte? Vi har ju bara sett nu senaste dygnet rekordpriser. Dels såg vi i baltländerna där man har elpriserna har maxat, gått i taket. Jag tror det är då 40 kronor per kilowattimme eller något sånt. Det är ju ett sånt maxpris som Nordpol sätter, alltså den här elhandelsmarknaden. När det helt enkelt inte finns tillräckligt med... Det finns inte till med utbud. Det är slut på el. Då blir det så att de skjuter ju priset i höjden för att det är utbudet är tomt, så att säga. Och efterfrågan blir oändlig jämfört med utbudet. Men då har man satt ett pristak, så det blir 40 kronor per kilowattimme. Så att, där har det spikat helt enkelt för att man har slut på el. Och i Sverige har vi också en rekordpris. Jag såg någonting om 6-7 kronor kilowattimmen i region 4 då. Eller energiområde 4, alltså södra Sverige. Så att... Det är ju fortfarande ett jättestort problem med energi, men vi har ju annars en recession på ingång och hög inflation, vilket kanske gjort att folk har dragit ner på sitt spenderande helt enkelt. Men det kommer vi prata lite grann om, vad som händer egentligen i energimarknaden. Men innan vi hoppar in på det så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår här på den. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid dock din egen analys och glöm aldrig bort att alla investeringar är förknippade med
risk. Veckans trade görs i samarbete med Robomarkets, som är en europeisk multi-asset-mäklare. De har över 12 000 instrument som du kan handla. Och man har CFDs på aktier, ETFer, index, råvaror, valutor och givetvis krypto. Dessutom kan man handla på ett valutakonto så man undviker onödiga växlingsavgifter, vilket är väldigt förmånligt jämfört med många andra mäklare.
Ja, och Robomarkets som har lokal närvaro och kundsupport på svenska. Man är reglerad av tyska finansinspektionen och har framförallt otroligt attraktiva villkor med både låga courtage och tajta spreadar. Och tillsammans med Robomarkets så tar vi varje vecka fram någon intressant investerings- eller tradingidé som du kan utforska vidare på dess plattform. Och den här veckan blir det lite av en favorit i repris kanske.
Ja, jag tycker fortfarande det är extremt intressant att hålla koll på aktieindexen. Som vi nämnde förra veckan har vi sett ett extremt rally på börsen nu under sommaren. Och det känns som narrativet nu har skiftat lite till att vi är inne i en soft landing. Alltså att Fed ska kunna hantera inflationen. Allt är lugnt helt enkelt. Men då kan man ställa sig frågan, har vi faktiskt sett botten? Eller är det här ett bear market rally som börjar se lite stretchat ut? Särskilt när man tar hänsyn till den stigande räntan som vi ska gå in på senare. Och den starka dollarn och alla faktorer vi pratade om förra veckan.
Ja, och det har ju verkligen vänt nu. Sentimentet och positioneringen på börsen är ju utan tvekan väldigt bullish just nu. Tidigare hade vi 6 månader i rad med nedgående index. Och nu plötsligt har ju alla vänt om då, tror jag, på motsatsen. 91% av S&P 500-bolagen är nu över sitt 50-dagars glidande medelvärde. Och vi har nyligen flippat över till greed-territorium med den här greed- och fear-mätaren. Och det är såklart inte något man exklusivt ska handla på. Men det är en fingervisning vart börsen står just nu. Många jagar momentumet på uppsidan. Men det brukar också vara det som då tajmar att det ska vända till nedgång igen. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det spelar ut. Och vad händer då till exempel också om inflationen inte pikat, den kommer tillbaka kanske i fullt sving när folk måste börja ha bränsle igen för det blir varmare och så vidare. Så tror du att det här björnmarknadsrallet inte är ett björnmarknadsrally utan det är en ny bulltrend, ja då kan du handla US 500 hos Robomarkets. Eller så går det kort helt enkelt. Och som sagt, det finns både US 500, men vi vill också slänga in den här nischade ETFen ARK, som alltså helt enkelt är ARK Innovation Fund, som handlar om teknikbolag helt enkelt. Det är de här bolagen som framförallt har sett enorma uppgångar nu när det har vänt på börsen också.
Ja, exakt. Det är ju de long duration assetsen som man har sett en sjukt rally i senaste tiden. Och som sagt, vad händer om inflationen kommer tillbaka? Folk behöver köpa energi igen, för det blir vinter, det blir kallt i Europa. Kanske händer någonting med börsen som kanske chockar aktiemarknaden. Vi ska prata lite om det senare i avsnittet. Men vill du veta mer om Robomarkets, besök då robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa, går det alltid att skapa ett demokonto för att känna och klämma på plattformen.
Men som med alla investeringar så är det förstås viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Och handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar, och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Du kan läsa en fullständig riskinformation på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, och vi drar igång med veckans topp 3 här. 3 intressanta grejer från veckan som har gått. Något som jag tycker är intressant, den här diskussionen just nu. Är det en ny bull market vi är i? Eller är det ett bear market rally som vi argumenterar för? Och då såg jag en intressant datapunkt från CNBC. För att vi har ju pratat väldigt mycket om det här. Att det inte alls så vanligt att ett bear market rally liksom. Alltså i en björnmarknad så har man ofta uppgångar på 20, ibland till 25%. Alltså väldigt starka, kraftiga uppgångar. Det är ingenting konstigt, det är snarare regel än undantag. Men då såg en intressant datapunkt att sedan 1950-talet så har det aldrig varit något sånt här bear market rally som har varit större än en 50% retracement, alltså en återgång eller återhämtning. Så att om det går ner från 100 till 50, till exempel ett index, ja då om det går över 75 igen, alltså du har hämtat tillbaka mer än hälften av den här förlusten, då brukar det aldrig leda till liksom att det fortsätter gå ner, utan det brukar vara tecken på vändningen. Tar man då S&P 500 till exempel, så skulle den här nivån vara 42,31 om man nu bryr sig om siffror på det sättet. Men det kan vi alltså kolla till. Har det gått över 50% återgång från toppen, då tyder det på att det här faktiskt är slutet på bear marketen och en ny uppgång. Så vi får se. Och vi balanserar ändå ganska nära där, så det är lite spännande faktiskt. Men tyvärr ser det ut som väldigt mycket pekar på att det kanske går ner. Till exempel så ser vi ju nu att S&P 500 nu slår i det här 2 dagars glidande medelvärdet, som väldigt många tycker är väldigt viktigt och följer noggrant. Brukar gärna studsa på det, både från uppifrån och nerifrån så att säga. Dessutom har vi RSI också, som då säger att vi är extremt, extremt överköpta, vilket borde också tyda på att vi kanske får en liten vändning i marknaden. Så att vi får se, det finns ju mycket som talar för att vi slår i ett litet tak här också. Men vi hoppar vidare. Några som inte verkar ha känt av den här recessionen, det är ju Adam Neumann. Han är ju känd som mannen bakom WeWork, som... man trodde inte han skulle komma in i ljuset igen och framförallt inte bjudas in på VC-firman igen. Men nu har han ju fått ny finansiering från några av de finaste i VC-världen.
Ja, han har ju fått investering av A16Z. De pumpar väl in typ 300 miljoner till en värdering på $1 miljard. I hans nya bolag Flow. Och som sagt, Adam Neumann, mannen bakom WeWork. Vi hade ett helt avsnitt om det här under 2019 kanske det var, länge sedan. Men vi pratade om hur konstigt det var att det här bolaget, som i stort sett hyr ut kontorsplatser, ska vara värt $50 miljarder. Och
det tycker WeWork finns ju kvar, och många tycker ju det är riktigt schyssta kontorshotell, för det är ju det är kontorshotell.
Absolut,
men de fick ju för att liksom recapa vad som hände, de fick en sanslös värdering för det första, som att det här skulle vara något helt nytt och revolutionerande. Man skulle ju säga att det skulle bli skolor och allt möjligt i det här. Man pratade liksom om The We Company, att det skulle bli revolutionerande allting. Sen kom det
man sa ju att det var techbolag.
Precis, sen kom det ju fram att dels så gjorde man ganska mycket sjuka saker, mycket extravagans. Man flög privatjet och hade stora vilda fester och så vidare. Man brände pengar, likt så som vi beskrev hur det pågick under IT-bubblan i våra sommaravsnitt. Dessutom hade ju Adam Neumann licensierat ut, han ägde fortfarande WeWork-namnet och licensierade bara ut det till bolaget för ett antal miljoner om året, som han levde gott på. Han är också lite excentrisk, han brukar väl gå barfota och lite sådana saker, han är ju känd för också. Han är också väldigt ung. Och sen dessutom en liten sen detalj om många, många spännande anekdoter från det bolaget. En av de som jag tyckte var lite rolig, det var ju bland det här med att man gjorde en stor AI, liksom, man gjorde en stor AI-satsning för att visa att man var techbolag. Då hade satt man en massa sensorer och kameror och grejer, så hade lärt man en AI att analysera hur man skulle kunna förbättra kontorshotellen. Och då hade man bland annat kommit fram till att det var varit ofta kö vid kaffemaskinerna. Så därför installerade man också en barista som stod där och gjorde kaffe. Så att det var väldigt revolutionerande AI-teknik där som kom fram till det beslutet.
Jag tycker ändå att det är så här, av de sakerna han gjorde så var bland det värsta att han var excentrisk och gick barfota och att han var ung.
Nej, men verkligen inte. Jag bara slänger ut saker här som var on top of mind här. Jag såg en bild på honom häromdagen när han var ute och gick på stan, och då gick han barfota och snackade telefon på New Yorks gator. Poängen är helt enkelt att det var väldigt speciellt till det där. Man kan lyssna på vårt avsnitt eller läsa om det. Jag tror till och med har kommit någon bok nu också om WeWork. Det var ju väldigt spännande i alla fall. Det kändes verkligen som ett tecken på att bubblan kanske toppade den när det sprack. Men det var ju inte toppen.
Nej, men WeWork sprack ju. För nu är det listat på börsen, värderat till typ $3 miljarder. Det är en sanslös stor drawdown från 50 miljarder. Men det verkar inte ha spelat någon roll för A16Z, för de har ju pumpat in pengar i Neumanns nya bolag Flow. Ja, man vet ännu inte så mycket om vad det här nya bolaget Flow handlar om, men man vet att det satsar på att transformera hyresmarknaden i USA. Alltså, när folk som du och jag ska hyra lägenheter och hus och så vidare.
Ja, precis. WeWork satsar ju på kontorshotell, men nu ska man satsa på bostäder. Och ja, många ser ju kanske det här som att A16Z har tappat det lite, att det är väldigt märkligt och hur får han finansiering igen. Men du menar ju på att det här är helt i linje med vad de brukar göra, VC-firmorna.
Ja, det är ju då. De satsar ju på så kallade bold strategies. De satsar ju extremt ute i luft, är det vad man ska säga. De satsar ju på
moonshots, kallar ju Google det för. Det är väl ett ganska bra ord.
Exakt, de har alltid satsat på moonshots. Och jag tror att många är väldigt, jag vill bara säga, jag hade aldrig investerat här. Men jag tror också att man har väldigt mycket marknadsfokus. Vi vill alltid kunna räkna på det på något sätt. Även om man handlar extremt högvärderad tech som är börsnoterad, så kan du alltid räkna på det. Något sånt här är ju oerhört svårt att räkna på. Men om du kollar på Silicon Valley och de här stora VC-firmerna, oavsett om det är Sequoia eller OCX, så har de alltid gjort så här. De satsar på extrema idéer, extremt liten sannolikhet att det ska lyckas. Housing är ett väldigt stort problem i många områden i USA, till exempel Kalifornien och New York och så vidare. Och sen satsar man oftast på, man vill helst satsa på en grundare som har erfarenhet. Och Newman, trots att han har fallerat stort med WeWork, så har han ju fortfarande rätt mycket erfarenhet av dels bygga fastighetsimperium. Han byggde ändå upp WeWork till 50 miljarder. Och dels har han ju väldigt stor erfarenhet av att resa mycket pengar. Och det gillar de här VC-firmen också, för då får de ju avkastning på de pengarna de har investerat. Det låter lite som en multi-marketing scheme. Eller vad är det med heter? Multilevel marketing scheme. Att man försöker lura in folk och betala mer pengar, så att de som köpte först får betalt. Men det är väl så mycket av VC och startup-industrin fungerar. Sen ska man också ta hänsyn till att Silicon Valley, till skillnad mot många andra ställen, de räds egentligen inte för att investera i folk som har misslyckats tidigare. Sean Parker är ju till exempel. Och han skapade den här tjänsten Napster, jag höll på att säga Kazaa, men det var ungefär samma sak. Man satt ju och laddade ner massa saker. Det visade sig att Metallica blev inte så glad på det här och massa andra band, så att de stämde ju skiten ur honom. Han var tvungen att lägga ner tjänsten. Men vad gjorde han sen? Jo, han hittade ju Zuckerberg och The Facebook, som det då hette då. Ni alla har väl sett The Social Network. Och han hade ju fortfarande kontakt med Peter Thiel. Det var enda killen i Silicon Valley som gav honom lite tid. Och på den vägen var det. Thiel kom in i Facebook via Sean Parker. Han investerade. Det gav ju Facebook pengar att expandera. Och det blev ju företaget vi är i idag.
Och resten är, som man brukar säga, historia.
Exakt. Jag vet inte ens vad jag vill komma med det här. Men det verkar som väldigt många är chockerade att en sån anrik firma som A16Z skulle investera i Adam Newmans stora bolag. Och jag tycker, så här gör de alltid. Det här är inte konstigt liksom. För mig i alla fall. Och jag tycker ändå att man ska tänka på att bolag som A16Z, du kan inte ens använda den här baseball-analogin. Vi brukar säga att de satsa på home runs, för det gör de inte. De satsar på home runs gånger 10. Det måste vara så extremt mycket större för att de ska kunna avkasta till fonden. Och så har de så extremt mycket pengar nu för tiden också, att även om de investerar hutlösa summor, så går liksom fallerar det, så spelar det ingen roll. För att det är bara liksom,
nej, precis som du säger, de investerar ju redan i, det är ju egentligen bara en idé än så länge på papper, och de investerar i det. Men det gör ju också att de kan få så sanslös avkastning om bara en av 100 idéer lyckas. Men du, apropå baseball och baseballanalogier, jag läste en liten intressant story här om Disney och deras streamingtjänst, som faktiskt har sitt ursprung, kan man säga, i baseball. För det är nämligen så, Disney har ju gått om Netflix nu i antal betalande prenumeranter för streamingtjänster. Disney har 221 miljoner prenumeranter just nu versus då Netflix 220. Och det här är på mindre än 3 år från att man lanserade Disney Plus. Men sen är det inte bara Disney Plus man har, utan Disney Plus har ju ungefär 150 av de här 220 miljonerna streamingabonnenter. Sen har ju de även Hulu, som står för närmare 50 miljoner, och ESPN Plus, alltså det här sportnätverket, som har drygt 20 miljoner då. Men Disney har byggt ett streamingimperium, och en stor del av det bygger faktiskt på ett förvärv de gjorde från just Major League Baseball för närmare 3 miljarder dollar. Och lite kort story här, jag tycker det är lite intressant. MLB då, alltså Major League Baseball, de startade under tidigt 2000-talet, bam! Baseball Advanced Media, som ska syssla då med just teknik kopplat till baseballsändningar. Och 2001, då skapade de en ljudstreamingtjänst för att japaner skulle kunna lyssna på amerikansk baseball. Det här var ju efter att stjärnskottet Ichiro Suzuki började spela för Seattle Mariners. Det här har väl du stenkoll på, Fabian, du som är baseballproffs, har vi fått lära oss senaste avsnittet.
Absolut.
Det var en satsning i alla fall på ett antal miljoner dollar, men den floppade totalt. Jag tror inte ens man fick 1000 stycken japaner att lyssna in på det här. Men man lyckades skramla upp lite nya pengar, och den här gången satsade man allt på streaming av video istället. Så 2002 faktiskt, redan 3 år innan YouTube ens lanserats, streamade man sin första baseballmatch i USA. New York Yankees mot Texas Rangers. Vilket lag är du heja på egentligen, Fabian?
Jag föredrar ju Texas Rangers då över New York Yankees.
Man fick i alla fall in 30 000 tittare, och trots att det var liksom extremt låg kvalitet, jag tror att de flesta kanske minns hur internet var i början på 2000-talet där, men det blev ändå en supersuccé. Och redan nästa år, 2003, det är 4 år innan Netflix hade ens börjat med streaming, då lanseras MLB TV, och man får in 100 000 prenumeranter på det här, som streamar baseballmatcher helt enkelt på nätet. jättemycket pengar in i det här, man innoverar enormt och snart har man riktigt bra teknik för streaming som kan till att stora live-publiker, man kan hålla på med hålla koll på globalt, att folk kollar från olika länder och därmed streamar från olika ställen och så vidare. Och man börjar liksom satsa på att bygga streamingtjänster åt PGA, alltså golfen, NHL, hockey och även wrestling. Till och med HBOs första streamingtjänst bygger de faktiskt. Snart spinner man ut det här BAM då, till ett eget bolag och 2016 köper Disney in sig i det här bolaget för att de förstår att streaming framtiden och behöver hjälp med den här tekniken. Så det är ganska intressant. $3 miljarder in i det här kan man sätta i relation till att man har satsat över $100 miljarder på content. Men utan den här investeringen i BAM så hade ju Disney knappt haft någonting. Man har inte haft någonstans att streama alla de här filmerna och serierna som de har. Ganska intressant, och det är lite spännande nu, för nu är det ju Netflix som tappar prenumeranter. Det har ju varit väldigt intressant, två rapporter i rad har ju varit ganska svagt för Netflix, medan Disney bara fortsätter tugga på. Disney Plus går riktigt, riktigt bra. En liten kul övning man kan göra, det är att kolla hur mycket Disney Plus skulle vara värt. Om man sätter samma multipel då per prenumerant liksom som Netflix har, då skulle Disney Plus vara värt runt $75 miljarder. Det är som är en tredjedel av Disneys nuvarande marknadsvärde. Och slår man in Hulu och ESPN Plus så blir det alltså nästan hälften av Disneys marknadsvärde, de här streamingtjänsterna. Det är intressant med tanke på att parken är så pass mycket större egentligen.
Ja, absolut. Någonting som också är kul är att Disney fick in, lite, kom i alla fall ut igår, att den aktivistinvesteraren Third Point med Dan Loeb i spetsen har köpt in sig i Disney. Och de vill ju göra lite förändringar där, även om de tycker att Disney är på väg att transformera företaget och digitalisera det. Men bland annat vill de att man ska köpa tillbaka den Hulu-stake, eller den andel i Hulu som man sålde till Comcast. Man vill att integrera Hulu rakt in i Disney+, vilket är väldigt rimligt tycker jag. Jag ser inte varför man ska ha olika streamingtjänster. Speciellt eftersom Disney Plus skulle ju vara från barn från början. Men nu har man lite, i och med att man köpte upp Warner Brothers och liknande, har man ju...
Ja, och framförallt hela Marvel-universumet. Det känns som att det är mer vuxna nästan som kollar på Disney Plus.
Exakt, så har du mycket vuxen content där ändå. Så vad spelar det för roll om du får in Hulu också? Men så vill man också såklart dra ner på kostnader. Men man vill också spinna off ESPN. Bland annat på grund av att man tror på att det skulle gynnas av en mer fokuserad management. Att det skulle vara bra att kunna satsa mer på...
Man blir en mer renodlad sportstreamingtjänst, det kan jag tänka mig också.
Exakt, man vill också kunna satsa lite mer på tillväxt inom sportsbetting och så vidare. Ja, så jag tror mycket kan hända inom Disney kommande tiden. Och jag tror alla är rätt... inte chockade, men glatt överraskade över hur snabbt Disney Plus har växt. Jag menar, till och med Netflix var rätt tagna på sängen över hur snabbt Disney Plus lyckades växa.
Jag måste bara, apropå att du sa aktivistinvesterare, då bara kommer jag att tänka på den här nyheten också. Michael Burry. Michael Burry är känd såklart från The Big Short. Han liksom målas lite fram som hjälten i den filmen. Och blev ju väldigt känd och många försöker... Han är ju verkligen stor i media nu efter den filmen. Alla vill veta exakt vad han gör. Och
just det, vart köper man, hur investerar man i vatten nu igen?
Precis, det var ju frågan efter.
Så fort någon har sett Big Short så ser man på Twitter, hur ska jag investera i vatten?
Precis, för den slutar med att det sista, det kommer ut texten som kommer upp i att nu har Michael Burry satsat stor på vatten. Nu har han satsat stor på något annat som är jäkligt deppigt. Det är nämligen så här, hans bolag, Sion Asset Management, de ägde $165 miljoner i aktier i slutet på mars. Men nu då när det senaste kvartalet har kommit ut här så visar det sig att de har sålt exakt alla aktier de äger förutom en enda position. Och nu är ju alla då supernyfikna på vad är det för position. Vad är det enda aktien i hela världen som Michael Burry tror på? Jo, det är bolaget Geo Group. Och vad gör Geo Group då? Jo, de satsar på fängelser och mentalsjukhus i USA. Det är riktigt, riktigt muntert. Jag tror att det var Gabriel på DI-TV som twittrade ut något roligt om att man ska välja glädjen. Det gör inte Michael Burry.
Nej, men jag förstår väl det. Visst, det är väl potentiell risk för att man ska reglera bort så här privata fängelserna och så som man har i USA. Men allmänt så är det väl en bra liksom så här, bra industri, det finns väl moraliska klämmor där och såklart, men...
En riktigt stor risk, man kan säga, utan att vara en expert på amerikanska privata fängelser överhuvudtaget, så känns det som en stor risk måste ju vara det här med att nu man legaliserar och avkriminaliserar cannabis mer och mer. För det är en väldigt stor mängd brottslingar ändå i USA som sitter just för cannabisinnehav som antagligen kommer gå fria. Och det är till och med varit prat om att man kanske liksom ska titta tillbaka och fria folk efterhand och så vidare, för att det här är inte brott längre. Och det är väldigt mycket... En del kallar ju det modern slaveri, för att man... Det är framförallt svarta som drabbats av det och hamnar i fängelserna, och där får de jobba väldigt billigt. Så att ja, det där är, men det är en hel avsnitt i sig kanske.
Ja, exakt, och det är väl många,
som vi antagligen inte kommer göra tyvärr.
Många som inte vet om. Det är en hel jäkla industri i USA, vilket är, det är hemskt, men det är också rätt intressant hur allt det fungerar. Och
ja, vi hoppar in på ett annat område som vi har lite bättre koll på förhoppningsvis.
Ja, vi ska börja prata lite här om inflationen. Och ja, det har ju tagit lite aktiemarknaden med storm, för att CPI kom in lägre än vad man trott, peak inflation och så vidare, rallyt fortsatte. Men då frågar jag er, vad är 3 gånger större än aktiemarknaden? Och då säger ni Fabians ego, och det är sant, men också obligationsmarknaden. Och obligationsmarknaden brukar faktiskt vara ett bättre mått på sentiment än aktiemarknaden, speciellt när det kommer till lite mera makro och ekonomiska saker, som till exempel inflation. Som sagt, CPI, alltså amerikanska inflationen, landade på 8,5% i juli.
Precis, konsumentprisindex på svenska KPI skulle man kunna säga.
Men det här är ju ned från 9,1% månaden innan. Och då tänker alla, yes, peak inflation, där fick du inflationen, du är äntligen nere.
Ja, det är ändå härligt att man kan bli glad över att priserna bara ökat 8,5%.
Ja, men det ska ju ner nu, tillbaka till nollan. Boom, 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 månad på månad. Men man kan också ställa sig frågan, varför föll konsumentprisindex, eller CPI som jag kommer säga nu för att jag har skrivit i mina anteckningar och det är lättare att säga. Energi bidrog med 2,4% av de totalt 8,5% i CPI för juli månad. Det här är alltså ned från 3% månaden innan. Denna minskning är alltså by and far den största anledningen till varför CPI minskade den här månaden jämfört med månaden innan. Och det betyder alltså att energi här är antagligen nyckeln, som vi har pratat om tidigare, bakom stigande och fallande inflation. Så enligt aktiemarknaden så är narrativet nu in att vi är en så kallad en soft landing. Och som sagt, ett otroligt rally har skett under sommaren. Men kikar man på obligationsmarknaden, är de mer likgiltiga? Och man kan ju ställa sig frågan här, om inflationen var under kontroll så borde ju rimligen räntor falla och obligationer ralla. Säger man ralla, det kan man inte säga på svenska, men det är fattat, de borde gå upp. Men vi ser snarare det motsatsa, att yieldkurvan blir brantare.
Ja, samtidigt som man bara, om man måste nog slänga in en liten brasklapp, att till exempel 10-åringen, den peakade ju också under sommaren där någon gång. Men sen har ju den tickat ner lite grann också. Men som du säger, yieldkurvan blir brantare, och det är väl det som är mest intressant.
Exakt, så om aktiemarknaden prisar in mindre inflation och en så kallad Fed pivot, att de ska börja ta det lite lugnare med att öka räntan och så vidare, eller höja räntan, och tightening och allt det som vi har snackat om, varför visar inte obligationsmarknaden det då? Jo, antagligen för att obligationsmarknaden tror att inflationen är här för att stanna. Och det är inte så konstigt egentligen. Vi har en strukturell brist på huvudingrediensen, om man kan säga så, i inflationen. Och det är ju energi. Och fast en crude nådde typ $120 fatet tidigare år, så låg det inte på den nivån särskilt länge. Det drog inte igång någon meningsfull nyproduktion. Och i alla fall inte för att lösa vår strukturella brist på energi. Och det behövs ju en längre tid av höga priser för att spara nyproduktion. Och därmed bör ju man kunna liksom förutsätta att energikrisen kommer fortsätta. I alla fall vill ju inte att producenter ha den här volatiliteten i energipriser. Det är ju jätteläskigt. För då vet du ju aldrig vart du kommer handla när du ska sälja energi. Du vill ju inte ta en förlust liksom.
Nej, det tar ju lång tid att investera i ny produktion, så man vill ju veta att den kommer betala av sig. Därmed vill man gärna se ständigt eller liksom eleverade priser under längre tid, så man vågar satsa på att bygga nya saker.
Exakt, och därmed är det ju rätt rimligt att tro att det här kommer fortsätta i vågor. Att lager minskar, priser går upp, sen har du så kallad demand destruction som inträffar, priser går ner, alltså demand destruction är liksom,
ja, men
kostnaderna blir för höga så folk vill inte köpa.
Nej, och det där skulle vi kunna gräva, för det är precis det som sker nu antagligen. Så vi kan bara stanna upp i just demand destruction. För det som har hänt nu är ju att alla priser har skenat totalt. Då måste folk dra åt svångremmen lite och konsumera lite mindre. Dessutom är det sommar, så att man behöver kanske inte lika mycket energi till värme som vi var inne på tidigare. Och det gör ju då att efterfrågan går ner. Så att även, men det är jätteviktigt att fokusera på att utbudsfrågan har inte löst. Det är det vi har tjatat med, att det är utbudet som är problemet. Nu är det efterfrågan som har minskat, och då är det klart att inflation och priser och så vidare går ner. Men utbudsfrågan är inte löst. Och så fort det börjar bli lite kallt igen, och det blåser lite dåligt i fallet med el till exempel, så går priserna upp igen snabbt på energi. Så att det här är bara en tickande bomb som tyvärr, det ser ut som att det kan bli riktigt, riktigt illa i vinter om inte någonting händer.
Ja, sen har man ju också sett att Biden har ju langat ut SPR, alltså Strategic Petroleum Reserve, vilket såklart ökar ju utbudet i marknaden, vilket drar ner priser.
Precis, det är ju deras oljereserver som de har i USA för krissituationer.
Exakt, och vad händer när demand destruction inträffar? Jo, priser går ner igen, och det lär ju tendera att få konsumtion att öka igen. Och så får du den här cykeln upp och ner, den här volatiliteten, vilket antagligen kommer föras in i marknaden sen. Så energipriser går upp. Vad händer då med CPI? Jo, den går ju också upp igen, för det var ju nyckelingrediensen. Och vad händer då med marknaden? Jo, om du har ett rally för att du tror att inflationen har gått ner och sen går den upp, ja, då är det eventuellt så att marknaden går ner igen också.
Och sen är det viktigt att påpeka där, som jag sagt förut, KPI eller inflationen där mäter ju förändring. Så att även om priserna bara ligger kvar på den här nivån ni gör nu, som är sjukt höga priser för massvis med saker och framförallt energi, alltså även om vi ligger kvar på den nivån, ja, då får vi ju 0% inflation. Det man skulle vilja se för att det skulle bli billigt igen, det är ju att antingen måste löner då upp, men då har vi ju liksom etablerat oss på en ny nivå, så vi har kvar de höga priserna. Eller så ska vi ha deflation, alltså vi måste ju ha 10% ned inflation för att komma tillbaka till där vi var.
Exakt, men man ska också tänka på att aktiemarknaden prisar in det som händer. Så om det kommer någonting som är mot förväntan, så kommer aktiemarknaden reagera negativt på det. Och nu känns det i alla fall som att folk, eller i alla fall konsensus är lite i marknaden, att Fed har allting under kontroll, vilket jag inte tror är sant. Men kan ha fel, vem vet. Det som i alla fall är mer läskigt än vad som kan hända i marknaden, marknaden kan gå upp, gå ner, det spelar inte så jättestor roll över tid egentligen. Har du en lång tidshorisont, så köper du något billigt, så kommer du antagligen få avkastning på det. Det som är mer läskigt egentligen, hur industrier och bolag ska kunna hantera det här. För helt plötsligt har du en volatilitet i, eller potentiell en volatilitet i energin, som innebär att det blir svindyrt, du har inte råd att producera någonting. Och sen blir det svinbilligt och sen blir det svindyrt igen. Och hur ska du kunna liksom förse företaget med energi? Hur ska du kunna hålla igång din business på det här sättet? Det tycker jag egentligen är lite mer oroväckande än just vad som potentiellt kan hända med aktiemarknaden. För är du long only, så du bara ner huvudet i sanden så länge du inte sitter på någon massa shitcoast som jag gör.
Ja, men det är ju antagligen det här som händer till exempel nu. Om vi tar den här situationen som jag pratade om i Baltikum. Jag tror att det var Estland, om man ska specifikt, där det var helt plötsligt slut. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med utbud av el för att möta efterfrågan. Och det var en ganska liten brist däremellan, som tur var, som jag förstod det. Och vad gör man då för att lösa? Jo, de energiexperter som jag har läst förklarar ju som så att det man gör då antagligen som elbolag är att man får ringa till stora kunder, till exempel stora industrier, och be dem, kan ni tänka dra ner konsumtionen lite under en timme här, och då löser man den där efterfrågan, så det är inget problem. Men man måste ju betala ut de pengar då, ersättning till dem helt enkelt, så det blir väldigt dyrt i slutändan och måste kompenseras så att andra får betala mer. Och framförallt betyder det ju så att man måste helt enkelt få en minskad produktion och färre våga satsa också förstås, när man inte vet att man har stabil tillförsel av el. Vi har redan i Sverige haft senaste åren exempel på industrier som har börjat etablera sig men inte fått göra det för att det inte finns tillräckligt med el. Och det här liksom långsiktigt, låter man det fortgå, så blir det ju en recession till slut, eller en väldigt stor avmattning i ekonomin när man inte vågar producera saker.
Ja, för att inte nämna vad som händer med privatpersoner, det har vi pratat om förut. Men det är ju också otroligt läskigt. Det är ju rätt många som har det rätt tajt. Och så helt plötsligt går din energiräkning kanske 3-4 dubblas. Vad gör du då?
Men det är ingen fara nu, för att, som tur är det ju valår här. Och det är val väldigt snart i Sverige. Och nu gick till exempel sossarna ut bara idag att de skulle lägga 60 miljarder eller vad det var på att sätta någon form av planekonomi i energipriser. Ja, jag vet inte. Det är lite intressant att det var någon som la ut det. Det var ungefär samma kostnad som det för ett kärnkraftverk. Det ska man istället lägga på bidrag.
Ja, det där är svårt. Men samtidigt, jag vet inte heller hur du ska kunna lösa det. För det är ju jävligt mycket skit nu. Så att det kan ju vara så att jag såg att Moderaterna var ju också ute och vevade att de ville sätta en price cap på energipriser.
Så ja, det är enkla poäng att prata om, och jag vet att SD också pratar om att de vill sänka bensinskatten och så vidare. Så att det är många som försöker plocka poäng nu på att få ner energipriser helt enkelt.
Men det kan ju också
ganska rimligt förstås.
Kan det också, om du ser en riktig worst case scenario, kan det ju vara enda lösningen egentligen för att hålla samhället vid liv. För jag menar, om du ser ökad ränta för bostäder samt explosion i energikostnader, jag menar, människor klarar inte av det. Jag menar, de flesta, vad brukar man säga, har några tusenlappar i besparingar om ens det.
Nej, många lever ju på marginalen, och speciellt när det varit så billigt med räntor senaste åren så har många maxat ut det där också. Dessutom är det ju tyvärr så att i Sverige blir det väldigt kallt, så att vi måste ju ha värmen helt enkelt, oavsett vad som händer. Och som säger, jag tror att det är väldigt farligt. Det är ju en klassisk sägning, det har kanske inte varit så mycket i Sverige förut, men historiskt över hela världen så är det nästan alltid någon form av inflation som leder till civilisationers undergång och framförallt stora upplopp, för att när folk inte har råd med mat, ja, då blir de desperata och måste göra någonting.
Ja, jag har i alla fall sagt åt tjejen och lassa upp på lite tjocktröjor och tofflor nu under sommaren när folk inte tänker på det, för vi ska stänga av värmen så fort vi når oktober. Det ska vara iskallt här inne, för jag tänker inte pröjsa de energipriserna som kommer komma. Men det rör oss upp till något annat, för vi har ju sett något annat hända, inte bara ett aktieralle, vi har också sett en liten krasch på oljemarknaden. Vad händer? Är det inte brist på energi? Jo, absolut, men som sagt, det är lite vågor, vi har precis förklarat det. Vad som också är intressant, eller vad som är mer intressant är kanske att gå in på, men om det blir en recession, kommer inte det betyda att du kommer se en ännu större krasch i oljemarknaden? Och det tycker jag är rätt intressant, och jag har hittills hållit med, men jag har nog blivit övertalad till den andra sidan, the dark side, som jag tycker vi ska gå in lite på här, vilket jag tycker är en extremt intressant take på det hela. För konsensus är ju att ser vi en recession, eller till och med en depression, då kommer ju hela energimarknaden kraschar, för folk kommer inte att göra någonting, kommer vara minskad efterfrågan och så vidare. Och det har ju varit lite det som har hänt nu i oljeaktierna. För oljemarknaden har ju såklart drabbats av demand destruction och SPR som vi pratade om. Men sen ser man ju också att det är lite recessionsrädsla nu. Speciellt lite tidigare år kring energiaktierna. Och vi har ju pratat om att de handlas extremt billigt jämfört med vad oljan handlas till. Och det är för att man diskonterar liksom olika typer av skräckscenarion. Men i förra veckans avsnitt så nämnde jag att det sällan lönar sig att vara en så kallad reflexiv contrarian. Men detta kanske är ett läge då det kan eventuellt, jag garanterar inget, men det kan eventuellt löna sig att vara en contrarian. Varför då? Jo, på grund av någonting som kallas energy switching, som är exakt det som ni tror att det är potentiellt där.
Jag tänker ju bara på Seinfeld och The Switch, men det är kanske inte det här handlar om.
Energy switching handlar i grund och botten om att elbolag, det som kallas utilities på engelska, och andra större bolag kommer byta över från hiskligt dyr naturgas och kol till olja. Naturgas handlas nu till en oljemotsvarighet på nästan $400 fatet i Europa på kontinenten. Och börjar närma sig de nivåerna i Asien också. Där är rätt mycket. Olja handlas ju nu under hunkan. Så ni ser att det är ett väldigt stort gap där. Tanken då är att man potentiellt går över och börjar elda olja. Sverige är inget undantag. Man eldar på för fulla muggar i Karlshamn. Och man eldar väl cirka 9000 fat om dagen just nu. Vilket är halva kapacitet om jag har rätt.
Jag kan tillägga också att många, tror jag, lastar ju upp nu på ved. Det är mycket snack om ved. Man ska elda ved i vinter. Vilket, det är det som är intressant med det här. Att i och med att vi har lagt ner kärnkraft och så vidare, så har man behövt gå över till orenare material. Och det är också så, i den här stegen med renhet så är naturgas det bästa ändå. Det har ju ändå mer än hälften så lite koldioxidutsläpp då, och framförallt inte alls lika orena andra liksom bieffekter som till exempel kol har. Men vi har ju fått börja elda kol, och till och med nu börjar folk prata om att elda ved, och det har till och med vissa blivit miljöklassat, vilket är supermärkligt, för det frigör ju massor av koldioxid. Men det är en annan fråga. Men däremot är det intressant att nu håller det också på att börja bli nästan vedbrist också, för att så många köper upp ved nu, och veden är snordyr i Sverige nu.
Det där är intressant, för att när det kommer till att elda ved, för ved släpper ut mer koldioxid per enhet värme än vad kol gör. Så att på det sättet, om du ska elda det för värme, så
ved är ju nästan längst ner i den här kedjan med liksom energidensitet, eller man säger. Det som är grejen dock, att det har ju fått en form av halvklimatstämpel, eftersom också när det växer upp nya träd så binder ju det samma mängd koldioxid, så det är ju liksom ändå förnyelsebart inom citationstecken. Men ja, det är lite intressant.
Vilket är egentligen dumt, för att stora mogna träd, fullvuxna träd, drar in mer koldioxid än de här små jäklarna. Och det tar ju 20 år plus för att de ska växa ut sig. Så det är väldigt lång... Men jag fattar, det är renewables, för det är renewable energy. Men det är fortfarande inte koldioxidvänligt.
Ja, nej, det är någon hittepåkalkyl.
Ja, det är jäkligt reaching. Och Europa använder väldigt, väldigt mycket ved för att elda och olika typer av biomassa, som man kallar grön energi.
Men vi eldar olja i alla fall också, var du inne på.
Ja, och jag tycker väldigt få tar hänsyn till det här potentialen bakom energy switching. Det är väl lite fler som har börjat komma in i de banorna senaste tiden, med tanke på det här stora gapet mellan naturgas och olja. Främst är det för att tidigare har man gjort energy switching mellan just kol och naturgas för att olja har varit för dyrt. Men nu sitter man alltså i en omvänd sits, vilket är otroligt intressant. Kanske inte så bra för miljön, men det är intressant för oss som inte vill lägga för mycket pengar på energi, för då har man inte råd att käka. Så självklart medför det här en kostnad när man ska konvertera elproduktionen. Men vi börjar faktiskt se det här hända. Och det är egentligen lite otänkbart att allt fler börjar göra det här i Europa i en större skala för att man ska undvika en potentiell katastrof i vinter. Med tanke på de höga naturgaspriserna. Reuters nämner bland annat att flertalet franska bolag säkerställer att de nu kan köra på olja och naturgas som man kan byta mellan för att undvika störningar om till exempel Ryssland minskar sin export av gas till Europa. Bland annat där är det däckbolaget Michelin. International Energy Agency har också jackat upp sina prognoser på efterfrågan på olja med cirka 380 000 fat om dagen för resten av året, just på grund av energy switchen. Det här är alltså upp totalt 2,1 miljoner fat för året, eller 2%, där den extra efterfrågan främst kommer från Europa och Mellanöstern. Men det är många här som tror att det är ett för lågt antagande, då bara Nord Stream 1 kör igenom motsvarande 800 000 fat crude om dagen. Så man ser där att det kanske är ett litet gap ändå och att man kommer ha ännu större brist och därför måste man köra på det här energy switching. Och jag må vara otroligt bearish till marknaden som helhet, men jag är faktiskt rätt bullish till oljebolagen, energimarknaden som ni har hört hela året, kanske blir lite tröttna på nu. Detta eftersom oljeaktier prisar in långt lägre oljepriser än $90. Analytiker de använder ju futuresmarknaden för att göra sina estimat på oljebolagen. Augusti 2023 ligger oljan på $82 och futures för augusti 2024 ligger på cirka $74, i alla fall när jag kikar in det här några dagar innan vi släpper podden. Men kikar man på marknaden så diskonterar man energiaktier ännu lägre. Vi snackar om under $60 för den breda massan. Och det är ett rätt stort gap här om du först kollar upp vad handlas oljepriset till nu och sen vad handlas andra energityper till. Och både Energy Information Administration och OPEC, de forecastar en tajtare marknad in i 2023. Vad betyder det? Jo, det betyder ju högre priser. Och det här är på grund av starkare efterfråga och växande brist på utbud. Och Aramco själva, och allt de säger ska man såklart ta med en liten nypa salt, men de prognostiserar brist på 30 miljoner fat om dagen de kommande 8 åren. Och vi konsumerar, som tidigare nämnt, 100 miljoner... Tidigare nämnt, det var typ ett halvår sedan vi sa det.
vi utgår för att våra lyssnare har gott minne.
Exakt. Där är det liksom så här, som ett kedjebrev. Du måste lyssna på allting, annars ska du bara slopa det helt. Vi konsumerar cirka 100 miljoner fat per dagen just nu. Det vill säga att vi har en brist på cirka 30% de kommande 8 åren.
Enligt Aramco,
exakt. Men du ser ju ändå, du kan se lite på datan här att det ser ut som fundamentan pekar åt rätt håll. Det ser attraktivt ut tycker jag. Jag har nog aldrig sett någonting som sett så attraktivt ut. Man kan alltid ha fel, vad vet jag. Men personligen så tror jag att det kommer vara mindre olja om 1 eller 2 år än vad liksom futuresmarknaden säger. Vi investerar inte särskilt mycket i nyproduktion. Och jag tror eventuellt då att $74 kommer vara en så kallad bargain och antagligen fler energiaktier ännu mer. Speciellt när man kan köpa bolag som handlas till 2-3 gånger cashflow.
Men du, nu har du snackat mycket fundamenta. Jag skulle gärna säga att du backade upp det med ett Buffett-citat eller någonting istället, för annars är det inte riktig investering.
Som Buffett säger, be greedy when others are fearful. Och jag tror nu i energimarknaden, trots att man har sett rally senaste 1,5 åren, så nu under sommaren är folk lite rädda för vad som kommer hända om vi går in i en recession och så vidare. Men disclaimer här, jag är saftigt överviktad i energisektorn.
Ja, oh, Buffett sitter väl tungt på sina Occidental fortfarande, Petroleum Corporation eller de heter.
Yes.
Och som vanligt ska du komma ihåg att inget du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter egna eller vad gäster eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill rikta ett stort tack till Robomarkets. Följ deras Twitterkonto @robomarkets.se och gå in på deras hemsida. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen.
Och kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.